Nu ska ni få följa med taltidningen Spotlight på en guidad tur i Hans Hedbergs museet och utställningen i Arken i Örnsköldsvik. En medlemsaktivitet som anordnats av SRF Örnsköldsvik.
Låter lite annorlunda.
I byggnaden Arken i Örnsköldsvik ligger det enda museet i världen med konstnären och keramikern Hans Hedbergs konstföremål. Hans Hedberg föddes i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik 1917. Konstnären var till största delen av sitt liv verksam i Frankrike och sedan 1949 en internationell etablerad och erkänd keramiker. Hans Hedberg avled i mars 2007. Han blev 89 år. Med hjälp av sponsorer och ett starkt ideellt engagemang kunde Hans Hedbergs museum invigas i Arken den 4 oktober 1998. Nyligen anordnade SRF Örnsköldsvik en guidad tur på museet. Guiden Helene Östmar Rosdahl från föreningen Hans Hedbergs vänner berättade och försökte beskriva konstföremålen.
Och det är Örnsköldsviks kommun som är ägare utav konsten?
Nej, absolut inte. Nej, det är vi som äger det mesta av konsten. Föreningen Hans Hedbergs vänner och paret Hedberg har deponerat konsten här. Kommunen äger vissa saker men inte allt, absolut inte. Men nu ska jag berätta om Hans Hedberg. Och ni får fråga och avbryta precis när ni vill. Och ni får känna på föremålen. Det får man göra. Det är taktilt, sa alltid Hans. Och taktilt betyder ju att man får känna. Att jag blev guide på museet, det var Hans själv som ringde på dörren. Vi bodde i samma hus som Arne Söderström och han var ju involverad i det här. Och det ringde på dörren en kväll och där stod Hans Hedberg och undrade, kan inte du bli guide på mitt museum? Ja, visst, sa jag. Men då måste du ju lära mig. Så vi gick runt här och han berättade och berättade. Och sen så kommer det ju mycket folk som berättar saker som jag tar till mig. Och resten ljuger jag. För det är ju ingen som kan kolla om det är sant det jag säger. Men Hans Hedberg, han föddes ju på Köpmanholmen. De bodde ju i herrgården där. Pappa Theodor var ju brukspatron och mamma Ingeborg, hon var väldigt konstnärlig. Hon målade mycket på porslin och gjorde väldigt fina saker. Så var väl därifrån Hans fick den i genen att han skulle måla och bli konstnär. För det var vad han ville. Han ville inte bli någon brukspatron eller något liknande. Han ville måla. Och han gick ju i skolan och i Köpmanholmen eller på Köpmanholmen. Men när det blev dags att han skulle gå på gymnasium, då fanns ingen gymnasium i Örnsköldsvik på den tiden. Närmast det fanns är Härnösand. Och då tyckte pappa Theodor att det var väl lika bra att skicka pojken till Stockholm, så han gick på Sigtuna. Och där träffade han ju alla prinsarna, för de gick ju där också, för de var ju ungefär samma ålder. Och Lennart Bernadotte och Hans Hedberg, de blev livslånga vänner. Och Lennart Bernadotte har skrivit en bok, fotograferat och skrivit en bok om Hans Hedberg till exempel. Och de var jättegoda kompisar alltid. Men Hans, så fort han var ledig på skolan så åkte han in till Stockholm och gick på målarkurser hos Isak Grünewald och hos Otte Sköld till exempel. För han ville ju så gärna bli konstnär och han prövade allt som gick att pröva. Det var blyerts, det var akvareller, olja, kol, allt prövade han på. Och han fick liksom aldrig den där liderska knäppen. Det blev liksom aldrig någonting av. Men han tyckte det var så roligt att måla. Och han tog ju studenten. Och sen så blev ju lumpen. Och så kom kriget. Och då var han stationerad längst upp i Sverige. Och där försvarade han kvinnor och barn. Kararna, ni får klara er själv. Så han sa alltid när han själv guidade, så sa han alltid, ni karar, ni ska höra på vad era kvinnor säger, för kvinnorna har alltid rätt. Sen så när kriget var slut, då sa Hans själv att han var med på den första båten som lämnade Sverige. Det tror kanske inte var riktigt sant, men han tyckte att det var så. Och då for han till Köpenhamn, för då skulle han gå på Knossos målarskola. För nu skulle det äntligen bli någonting. Och det hände ingenting där heller. Så då fortsatte han till Paris. För han tänkte, där i svensk kvarteren så var det väl konstigt om det inte ska kunna bli någonting. Det bästa med det som hände i Paris, det var att han träffade sitt livs stora kärlek, Morska. En rysk dansös som var hans stora kärlek. Tyvärr så avled hon i sviten av bröstcancer. På den tiden fanns ju inte hjälpmedel, utom hon dog. Men innan så fick hon för sig att nu ska vi göra någonting annat än bara vara här i Paris och tro att du ska bli en målare. Vi ska åka på Capri. Och det gjorde de. Och där fick hon fick syn på en skylt där det stod att, på ett potteri, att välkommen in och prova. Och han gick in och kände leran och kände, ha, det är ju det här jag ska hålla på med. Det är ju leran som är mitt. Så tillbaka i Paris, och sen efter många turer hit och dit så kom han in på en yrkesskola i Faenza där man gör fajansporslin till exempel. Kom han in på skola där, men han fick ju lov att vara tillsammans med de som var så mycket yngre eleverna, så han blev ju mer tillsammans med lärarna. Men där lärde han sig ju allt. Han tog studenten som humanist. Nu fick han lära sig kemi, fysik, matematik, för nu måste han ju kunna räkna ut för att bli den mästare han är var på glasyren. För det är ju det. Alla kan göra en frukt, inte jag, men en konstnärer. Men ingen får till glasyren. Mm. Nu var han ju färdig och hade till och med köpt sitt potteri i Biotti på franska rivieran. Men så var de på Capri. Och där, men nu ska vi förflytta oss lite grann här. Det blir lite grann att gå. Jag hoppas att det går bra för er. Vi kommer att vandra runt lite grann. Så kom de på Capri, och en dag så mötte de en holländare som sa, jag ska bygga det största palatset här på Capri och du ska göra någonting som smyckar våran matsal. Och då började han att göra den här pizzajolan.
Hans Hedberg brände sin keramik efter egna idéer, och ambitionen var att nå fulländning vad gäller glasyr, glans, själ och liv i de större formaten. Hans motiv kom oftast från naturen, såsom ägg, frukter och bär.
Kan du beskriva hur det här päronet ser ut?
Ja, det här päronet, det är gult orange. Det är ett åkeröpäron kanske. Jag vet, jag kan inte så mycket päronsorter. Men man hör ju, det kom ett par också som stod här och diskuterade. Och så kom hon fram och sa, det min man och jag slag i vad. Han säger att den är gjord av metall och jag säger att det är keramik. Jag sa, du har rätt, men det är metallspån i glasyren. Det är därför som det låter så här.
Och den är ganska stor. Har du någon mått? Stor.
Nej, jag har inget riktigt mått, men jag kan mäta så här. Där har jag 2, 4, 6, 8. Den är nästan en meter hög.
Mm. Och den står på cementfundament. Ja.
Ja, det är väldigt vackert. Det är ju riktigt. Mm.
Och han var väl väldigt känd för sin glasyr?
Jajamän. Alla kan göra figurer, alltså frukter eller ägg eller så. Men, och varför han började göra ägg? Det kan man se här. Här har vi några ägg som han har gjort, bland de allra första. Och att det blev ägg berodde inte på ägget, utan han hade experimenterat med olika glasyrer och fick fram en glasyr. Han tänkte, vart kände jag igen den här ifrån? Jo, farfars äggsamling. Alltså pappa till Theodor, Gustav, var notorisk äggsamlare. Han for runt hela Norden och plockade ägg. Det fick man göra på den tiden. Då kom han på att börja gjorde ägg. Och från början ser ni, så ska den vara delad. Man skulle kunna öppna den och kunna lägga ner medicin eller ringarna eller något sånt där. Så det skulle vara användbart.
Och de här äggen, de står då i en monter. Och de är ända från 62 ända fram till 1991.
De här är därifrån. Mm.
Men sen har vi ett maffigt hjortron, tycker jag, från 1995 också.
Ja. Hjortron, han tyckte ju om att göra hjortron. Det var ju, han kom ju alltid hit och ville ju gärna vara med och plocka hjortron och ta med tillbaka till Frankrike. Det var ju liksom viktigt att ha.
Och här är det pumpa och päronhalva och plommon. Ja, han gillade frukter och ägg.
De här stora äggen, de är ju nästan en meter hög, det största ägget. Och det här lite mindre, det är 60 centimeter högt. Och det är ju riktiga trastägg kanske. Jag är ingen fågelkännare så jag vet inte det, men jag kan tänka mig. De är ju grön, lite grågrönspräckliga. Låter lite annorlunda. Ja, du hör.
Sixten testar.
Ja. Det gjorde han. Han var med i en tv-program i Frankrike och hade alla äggen från det här största till det minsta att spela på. Och det blev ju succé. Alla ville ju ha det här.
Mm-hmm.
Vi ska fortsätta här.
Men vad är hela den här samlingen värd?
Ja, så det vet jag inte. Och det törs jag inte tänka på heller. Jag vet ju hur mycket det är försäkrat för, men det säger vi inte. Det här ser ju alla i alla fall som ser att det är en oljedroppe. Ja. Och han var i Houston, hade utställning. Och Houston, det är ju oljerikaste i världen kanske. Nej, inte i världen, men mycket. Och alla som kom in, de sa inte att det var en oljedroppe. De sa, åh, Hutch's Kisses. Och så här, jaha, de frågade, vad är Hutch's Kisses? Ungefär som våra mums. Fanns någon godis där? Så Houston staden köpte en sån här som finns där i en park någonstans. Att det här museet kom och bli museum, det var den här för. Det här är ju vänskapsgillet. Nu måste du komma här, Sixten, så du får känna. Ja, ni också får komma och känna. Det kom en gång till farbror, till Theodor, en grek. Och sa han ville köpa plank. Han skulle göra en utställning i Aten. Och han behövde mycket trävirke för att kunna göra den här. Lyckas den, då får du betalt, sa han. Men lyckas den inte, då får du inget betalt. Men klart att han lyckades med trä ifrån Sverige. Och de blev livslånga kamrater, de här två. Farbror greken och Theodor. Och farbror greken sa att om du någon gång behöver hjälp så kom till mig. Vad det än är, kom till mig. Och nu var Hans fattig. Han skyllde alla pengar. Han vågade nästan inte gå ut för alla kom och sa, du, kan du betala nu? Jag behöver pengarna. Du är skyldig med pengar. Han tog sig till Rom för han visste att farbror greken var där. Och gick upp på hans kontor och där satt en sträng sekreterare och sa, har du inte beställt tid får du inte komma in. Då tar han inte emot om du inte har beställt tid. Jaha, sa Hans, men han sitter bakom den där dörren. Ja, det var hans kontor där. Ja, då sitter jag här och väntar tills han kommer, för han måste ju hem någon gång. Och då gick hon ju in och hämtade han. Och farbror greken kom ut och blev ju överlycklig. Hans, det var ju så roligt att träffa han. Och de pratade hit och dit och ditten och datten. Och så sa han, du behöver hjälp med någonting, förstår jag. Ja, sa Hans, jag är totalt utblottad, jag behöver pengar. Ja, sa farbror greken, tog upp. Det var på den tiden att man skrev check. Ja. Och han skrev en check och så lämnade han fram den och sa, du får sätta dit summan själv. En sån farbror skulle jag vilja ha. Ja. Men du ska göra någonting istället, sa han, som befäster vår vänskap. Och då gjorde han det här vänskapssillet. Här längst upp är ju timmerstockarna som kommer. Och är man då från Bjästa, är någon härifrån från Bjästa? Nej, för då säger de att det är Nätra älven, men det tror inte jag. Jag tror att det är Ångerman älven som de flottar på.
Ja,
och,
ja,
ja.
Det finns ju till med flottan i
Sollefteå. Jajamän. Och där uppe har vi ju fabriken då, och syratornet. Och så går fartyget här ner till här där du, Sixten, var kände på. Här är Partennon och olivlundarna. Och så går den vidare här förbi Italien.
Kan du beskriva vad vi ser i Italien?
Ja, i Italien, där är en fiskare som sitter här med sina nät. Och här är ju en kvinna som kommer bärande på oliver, skulle jag tänka mig att det här är. Och Partennon här. Och här är ju havet, man ser ju vågorna. Och så kommer man till Spanien. Och det vet jag inte riktigt vad det här betyder, de här blåa prickarna. Men det är i Spanien. Och här är Biscayabukten där det kommer ett segelfartyg och blåser. Där blåser det ju alltid åt alla håll och kanter. Och sen man tillbaka på timmerflottningen med de här två timmergubbarna som står där. Och mitt i här är en kompassros. Den här murades upp på kontorsbyggnaden på Köpmanholmen. På vägen upp mot övervåningen. Alltså arbetarna, kontoristerna satt ner och så var det en stor bred trapp upp där direktionen satt. Och där på väggen i den trappan satt den här. Och när den här skulle sättas upp, ni förstår, den är ju stor den här. Och den är uppdelad i små bitar. Så den kom ju i uppdelade bitar och så skulle den ju sättas fast. Och den är ju fast cementerad fast. Och då var Bosse Westin, Bosse Betong. Han var sommarjobba på fabriken och fick vara med och sätta upp den här. Så han visste ju precis vilka delar som kom och vilka var då vi satt upp då. Och så visste han ju när det var ju Forsfabriker som köptes de upp av NCB. Och NCB tyckte, vadå, ha en fabrik ute i Köpmanholmen, det var väl inget lönsamt. Så de la ju ner. Och vad hände då? Ja, alla ungar tappar ju, alla familjer tappar ju lusten. Det blev ju inget roligt längre. Och då började de ju slå sönder fönsterrutorna på de här kontorsbyggnaden såklart. Och sen så kröp de in. Och det blev som en ungdomsgård där inne. Och det var både öl och ölburkar och drickaflaskor och cigaretter och snus och allt möjligt. Och så blev det ju graffiti. Vet du, de skulle måla på allting. Men Hans sa, tänk att ungdomen, de är så förståndig. Det var målat överallt. Inte någonting på vänskapssidan. Det enda som var, det var att det hängde en istapp härifrån i ena timmerstockarna. För att det var hål i taket. Och det hade väl regnat in och så hade det blivit en istapp här. Helt fantastiskt. Och där visste ju Bosse om. Och han tänkte, det där måste vi rädda.
I samband med Hans Hedbergs 80-årsdag bildades föreningen Hans Hedbergs vänner. Målsättningen med föreningen var att skapa ett museum i konstnärens hemstad Örnsköldsvik. Guiden Helene Östmar Rosdahl berättar hur han hyllades på sin 80-årsdag.
Stort kalas i Bjästa på hembygdsgården där. Det är ju som en amfiteater där och där avtäcktes det här. Och då sa Hans, har ni bemöda er om att ta ner det här? Då tycker jag att museet ska få komma hit till Örnsköldsvik. För det var ju många som ville ha museet. Beott ville ha det. Nice ville ha det. Paris ville ha det. Stockholm, Malmö, Höganäs. Alla ville ju ha det här museet. Och det var vi som fick det. Det kan man vara stolt över.
Alla som närvarade från SRF Örnsköldsvik var mycket nöjda med guidningen.
Jag har ju sett den förut, men jag tycker det är jättekul att höra berättas om det. För det blir något helt annat när man får höra bakgrund. Och det är ju fantastiskt att vi har den här. Man förstår ju det.
Och vad heter du?
Monica Sundin heter jag.
Och du är medlem i SRF Örnsköldsvik?
Ja.
Hej, vad heter du?
Maria Abrahamsson.
Och vad tycker du om Hans Hedberg-utställningen?
Ja, det är helt otroligt att vad mycket han har gjort. Man blir förvånad. Och vilka fina grejer.
Har du klämt och känt?
Ja, det har jag gjort.
Vad har du för synskada?
Gula fläcken.
Så du ser lite grann fortfarande?
Ja, lite grann ska jag säga.
Och vad tycker du om när SRF Örnsköldsvik anordnar liksom lite aktiviteter för sina medlemmar?
Jag tycker det är fantastiskt bra. Otroligt bra är det.
Hallå där, vem har vi här då?
Birgit Rindeskog heter jag.
Och du är från Örnsköldsvik?
Ja, nästan. Jag var flyttat hit för 2 år sedan så jag är halvdeles 70% så efter att bo i 20% Örnsköldsviksbo än.
Och vad tycker du om Hans Hedberg-utställningen?
Helt fantastiskt. Min pappa är från Köpmanholmen. Okay. Och då var pratade vi om den här familjen Hedberg. Så att det var mycket intressant. Och sen har jag varit på en bussutflykt. Och inne i parken som de har gjort. Där spelade de ju. Alltså för Hedberg kom och herr Hedberg kom. Och berättade liksom om vad de gjorde. Och de hjälpte ju folket där i Köpmanholmen. Alltså ordna med, jag tror, Sveriges första dagis ungefär.
I nästa nummer av taltidningen kommer ni att få höra mer från besöket på Café UH i Örnsköldsvik. Där dagens medlemsaktivitet på museet avrundades över en kopp kaffe.